Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en verkligen favorit till mig, och faktiskt en favorit till väldigt många andra också, nämligen Kristina Astielli. Hon är utnämnd till årets talare och är en av de absolut främsta i Sverige på att coacha andra, på att få andra att må bra, på att komma in i hjärnan på andra och se till att de gör förändringar. Hon är anlitad av företag och ledare över hela Sverige. Och vi pratar mycket intressanta saker här. Det är allt från tillit, hur man ska må bra, det är tacksamhetsövningar, det är klaga, vs gnälla, det är hur man klarar av de här misslyckanden och motgångarna som tider är nu, och jättemycket olika andra saker. Nu hoppar vi in med avsnittet med en favorit med Kristina Astielli.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kristina Astielli.
Tack så mycket, Alexander.
Vet att du är solen som lyser upp Sverige. Ja, du är kvinnan som gör det lite lättare för alla att leva. Du är Kristina Astielli!
Jag känner mig liksom som Liza Minnelli. Nej, men alltså, jag skulle vilja när man håller tal på min begravning, så skulle jag ändå vilja att man sa så här att ja, men hon var inte elak, hon var snäll och hon försökte alltid att se det som var bra istället för att fokusera på det som var dåligt och sådär. Så skulle jag vilja. Det är med i min kurs också. Hur skulle du vilja att talet på din 90-årsdag lät?
Spännande.
Mm.
Det är så, de där tankarna, det är väldigt intressant. Har du lagt mycket tid på att fundera på så här, det där? Jag tycker att det ger så otroligt så här, tydligt perspektiv på ens egen begravning. För att någonstans är man borta från allting. Ja. Hur vill man att folk ska prata om en?
Exakt!
Och då kommer ju folk vara totalt helt ärliga bara. Aha. För att man själv är totalt borta. Och sen när man skulle kunna vara där uppe någonstans som någon ängel eller djävul. Och bara titta på allihopa. Mm.
Det tror jag. Alltså, jag brukar tänka så här. Att när jag vill gärna efter en dag, lite grann sen när man går och lägger sig, reflektera lite grann hur den här dagen varit, vad gjorde jag för någonting och så, då vill jag gärna att, brukar jag tänka så här, undra vad de som jag mötte idag tänker om mötet med mig. Och då vill man ju gärna att de ska tänka så här, åh, jag träffade Kristina idag, det var riktigt trevligt. Så det vill jag gärna att de ska tänka. Och då kan man ju dra det lite längre då och säga så här, okej, nu har de strösslat dig på åken där utanför Nyköping, eller vad man nu får hälla ut askan. Och där nu är du bort, det är slut. Det är liksom, okej, du kanske återföds som en snigel i Pakistan, eller vad det nu är, det vet man inte. Men just nu så är du borta, och nu samlas alla. Vilka kommer att vara där? Brukar jag tänka så här, vilka kommer att vara där? Vilka kommer så här bara, nej gud, jag kan inte, vara tråkigt. Det vet man ju vilka det är. Och sen så, vad kommer de att säga? Och då vill ju jag att de ska säga bra saker. Absolut. Jag kan ju kanske komma tillbaka och spöka, det vet jag inte. Tror du att vi kan? Jag skulle önska det. Att vi kan komma tillbaka och spöka.
Jag hoppas verkligen på det också, men jag betvivlar det så himla mycket, för jag hör ju alltid, jag såg någon film häromdagen som Ida spelade upp. Och då visar hon så här, kolla här, det är en bekant till mig som har verkligen sett spöken. Och då ser man verkligen så här att det typ är något skåp som öppnar sig så här.
Ja.
Men jag bara, och då tänker jag så här. Om jag hade varit ett spöke och jag hade möjligheten att öppna skåp, är det det enda jag skulle göra? Jag skulle gå runt och gnissla på en vind. Jag skulle råka putta upp en dörr jättesakta.
Jag
skulle råka dra ut något litet skåp. Alltså, om det finns några fan miljarder spöken här, hade inte någon kunnat bara så här göra något annat? Kanske så här, typ, käka upp min mat, lyfta upp min hamburgare, har den i luften, när jag jagar den så springer den iväg med den. Nej, men förstår du?
Helt
det är jävla dålig fantasi om det enda man gör då som spöken, när man kan öppna dörrar och allt möjligt, det är just att öppna dörrar och gnissla.
En liten garderobsdörr. Du har helt rätt. Om det fanns spöken, precis som du säger, då skulle man ju då se till så att någon elak jävel snubblade på gatan. Eller att någon man tycker jättemycket om vann så här triss gånger 3 miljoner i 30 år. Eller såg till så att det blev fred i Mellanöstern. Eller du skulle kunna göra rätt mycket istället för att bara skjuta upp en jävla garderobsdörr. Nej, okej, jag backar där.
Nej, men intressant att höra dina tankar i alla fall. Och jag måste nog, det finns väldigt mycket jag vill prata med dig om faktiskt. Du har ju ett avsnitt i framgångspåren innan som blev verkligen ett totalt succéavsnitt. För alla som inte har lyssnat på det, jag lägger det länk här också i bio, för det blev bara så himla bra. Och jag har själv fått in hur många som helst har hört av sig efter att ha lyssnat på det och verkligen sagt att det här har förändrat deras liv.
Nej.
Så att otroligt, otroligt bra, verkligen. Men
jag måste också få säga det, Alexander, där, om vi nu kan vara helt ärliga, att där är du, det har jag sagt till dig förut, men jag kan säga det så här också, att du är ju den som är skicklig på att ta fram det här hos dina intervjugäster. Så att det ska inte bara vara allt så, att det är, utan det är faktiskt ett gemensamt arbete som jag är tacksam för att jag får vara med på. Nu får du prata.
Nu får jag prata vidare. Men så det jag rekommenderar verkligen alla att lyssna på hur bra som helst. Och sen så har ju du också en kurs i Framgångsakademi nu, som jag också var så glad för och så himla tacksam för. För att den här har också fått så här otroligt bra respons. Och vi skulle kanske kunna börja där faktiskt. För att det vi ska prata om idag, det är ju mycket kring tiderna som är nu. Hur drar man sig upp om man har det tufft? Och behåller man sin motivation? Hur ska man hitta den här liksom, balansen i livet? Den här drivkraften i läget som det är? Och skapa den här stabiliteten? Hur ska vi hantera oro? Lite sådana grejer. Men, och vi kanske skulle börja med så här. I din kurs i Framgångsakademin, vad är det man får där för någonting?
Alltså du får egentligen en serie som är väldigt genomtänkt i sin röda tråd om hur vi klarar skiten i livet lite lättare. Till exempel så ska vi inte behöva lägga tid på att oroa oss. Till exempel så ska vi inte behöva ha problem med att få ihop det så kallade livspusslet. Det är många sådana saker som jag ville förmedla i det här avsnittet och, eller i den här kursen. Och jag tror att alltså det är idag tror jag nästan exakt ett år sedan som WHO, för vi sitter och spelar in någon gång i mars, och exakt för ett år sedan så sa WHO ordet pandemi, och jag fick alltså ta in extra folk för att ta emot alla mina avbokningar. För det dröjde bara några timmar innan alla mina jobb för hela 2020 försvann. Och jag är egenföretagare, och alla som vet det är ju det att då är man, alltså, då, det är min intäkt. Jag var helt utan jobb. Och där fick ju jag verkligen träna på det som jag pratar om i de här 16 avsnitten i kursen. Jag tillbringade väl 2, kanske 3 dagar åt att gå in i någon chock, förnekelse, du vet, så här, det här kommer aldrig, det här stämmer inte, snart är det över, ge det 2 veckor. Sen så hade jag panik, sen var det rädsla, sen var det total oro, skräck, och sen var det här sista stadiet som inte är så fräscht, när man tycker synd om sig själv och tänker att allt är över. Jag gav mig själv 3 dagar och sen så fick jag plocka upp egentligen nästan varenda avsnitt i min egen kurs, det som blev en kursen, för att ta mig tillbaka. För att där är ju det är precis det här jag menar, att vi säger att vi har, det där har jag pratat om förut, alltså om man ska springa ett maraton, då tränar man för ett maraton. Det hade du gjort och det hade jag gjort. Man ställer sig liksom inte bara på startlinjen en dag och säger, gud, jag ska springa 4,2 mil, vad spännande, får se hur det går. Utan man tränar. Och då tränar man ju, alla som jag har tittat på i alla fall, de tränar rätt långt innan börjar. Och de tränar för allting som kan gå åt helvete. Alltså, hur ska jag göra om jag ramlar där eller om jag inte orkar och sådär. Och då tänker jag så här, varför gör vi liksom inte så med livet? Livet är ju också som ett alltså maraton. Du har en tydlig start. Ja, man föds och ett tydligt mål, man dör. Inte lika kul kanske att gå i mål i livet som det är att gå i mål i maraton. Men ändå, det liksom är där är det slut.
Ganska tråkigt mål. Eller faktiskt, hur? När man tänker efter.
Jag vet. Men på din begravning, hur ska du ha det? Ja, min begravning skulle vara kalas.
Ja, det tråkiga är att man inte är med på sitt eget kalas då,
men... Nej, men precis, man kan ju glädja andra. Men i alla fall, du kan ju dirigera det.
Ja, det är sant, det blir man ju glad för. Om man hade levt.
Ja, precis. Ja, men då i alla fall, då tänker jag så här att okej, okay, då för, visst är det så här att vi får lära oss så mycket om hur vi kan få bättre jobb, vi kan få mera pengar, hur kan vi få en bättre relation, hur kan vi få mera sex, mera semester, alltså allt. Men vi får ju sällan lära oss så här i en veckotidning eller en så här gör du när du blir av med allt. Så här Nej. Gör du när du blir ensam. Så här gör du när du inte har några pengar. Det blir väldigt, varför ska vi, det är väl det vi behöver lära oss. Och då menar jag så här att om maraton är 4,2 mil så är livet, ja du vet den här gamla 29 000 dagar om man blir 85. Och så räknar man ner så har man bara 14 000 dagar kvar. Och jag har levt upp hälften. Så det är liksom, det känns så här liksom som att då behöver vi ju ta reda på hur ska vi göra för att klara av de här dagarna. Och det är det sammanfattningsvis på frågan som jag nu har glömt att du ställde, men förlåt, att min kurs handlar om. Hur ska vi klara den här maran fram till mål?
Alltså otroligt värdefullt. Otroligt, otroligt värdefullt. Och jag rekommenderar verkligen alla att gå din kurs. Den är verkligen outstanding. Hur bra som helst.
Ja, men sen är det ju det här också då när jag ligger där och tycker synd om mig själv och tänker att nu är livet över. Och jag i princip tänker, vad ska jag jobba med nu? Jag jobbar ju ute på företag och i organisationer och möter hundratals människor varje vecka. Och nu försvann allt det där. Det är då man måste plocka upp de här sakerna. Och jag är så glad för att jag fick göra den resan själv. Det blev som så här, praktikplats i livet. Och där började jag faktiskt med drivkrafterna. Det är där vi hämtar motivationen. Det är det absolut viktigaste. Varför gör du det du gör?
Och till den frågan då, som är så otroligt stor och intressant. Varför gör jag det jag gör? Och varför gör du det du gör?
Mm.
Och hur hittar man det man också ska göra?
Mm. Precis. Eller det som man... Jag tror ju någonstans så här att du går igång på vissa saker. Jag går igång på andra saker. Och det är där någonstans vi hämtar eller hittar drivkraften. Om du har koll på din drivkraft så behöver du aldrig tvivla på att du fattar rätt beslut. Det känns ju som att, okej, gud, det vore ju rätt skönt att aldrig tvivla på att du fattar rätt beslut. Om du har koll på din drivkraft, du känner ju väl till Simon Sinek, alltså då vet du varför du gör saker. Och det är en ynnest att få ha det så lätt. För det blir lätt när du blir ärlig emot vad är det som driver dig. Och förut hade jag när jag var liten en drivkraft som bestod i att göra andra människor glada. Det var det som drev mig. Och det kan man ju ha som drivkraft. Men det blir ju lite konstigt då så här. Varför spelar du golf, Kristina? Tänk om någon hade frågat mig det 1995. Då hade jag sagt att det gör jag för att min man ska älska mig mer. Det är ju inte en hållbar drivkraft, det hör man ju. Varför tränar du så intensivt om någon hade frågat mig det när det var 1998? Det gör jag för att min man ska tycka att jag är snyggare.
Det funkar inte.
Du hör ju själv. Och därför är det så viktigt att veta varför du gör vissa saker. Och det kan man ta reda på ett väldigt enkelt och spännande sätt. Och det förklarar jag i det här avsnittet i kursen. Det är jätte, jätte spännande att göra de övningarna som jag har med där i kursen. För att jag hade en föreläsning nu på morgonen och då var det några som sa så här att det var två stycken som sa till mig privat meddelande så här under webbsändningen att jag ska inte jobba kvar här.
Wow.
Och då blir man så här bara förlåt. Nej men det blir ju på riktigt att nej men det här är inte min grej. Och då är det väl bra om vi kommer på det innan livet tar slut.
Det där tycker jag också är så intressant. Det där är ju så här en grej som jag brinner för otroligt mycket. Att få folk att våga leva sina drömliv. Fast också det, alltså hitta det man verkligen vill göra. För att det är så lätt att man också under så många år av sitt liv har påverkats av andra.
Mm.
Att man har gjort saker för att sina föräldrar sagt någonting.
Mm.
Man har gjort saker på grund av grupptrycket. Mm. Och man kanske inte var tillräckligt stark för att liksom våga följa det man gör. Och sen kommer man på det när man är 43.
Mm.
Nej men det var det där jag visste redan som 20-åring att jag vill göra. Synd. Att jag inte gjorde det för 23 år sedan.
Exakt.
Och, Och de grejerna, det är en av de grejerna var framgångspodden ens kom till. För att man får personer som dig och andra personer som kommer hit och öppnar upp folks vyer. Öppnar upp det här, liksom, den här synen man har som är bara väldigt rak istället för att bredda den mer. Mm. Och försöka hitta de grejerna.
Mm. Men visst var det väl så, förlåt, visst var det väl så, Alexander, ja, att du bara för... Det var inte så länge sedan som du tog upp det här själv. Alltså, för din egen del. Att du hade, du sa någonstans att nej, men nu har jag bestämt mig för vad jag vill liksom ha fokus på. Var det inte så?
Jo, absolut. Jag har ju haft 10 år av misslyckat entreprenörskap, skulle jag säga. Men jag vet att det inte är misslyckat, för att det är ju lärdomar. Och det är verkligen på riktigt också lärdomar. Men jag startade ett företag som hette Mobilpengar, som köpte folk gamla telefoner. Gick dåligt. Jag startade Mobilio tillsammans med Schibsted. Det är 4 år, gick dåligt. Då har vi alltså uppe på 6 år. Och då har vi alltså uppe på 6 år med röda siffror. Alltså vi backar varje månad. Och sen så startade jag på det som heter Pensionera. 4 första åren gick tufft, då var uppe på 10 år av röda siffror. Sen nu så har Pensionera vänt, får jag lov att säga också. Exploderat, jättekul. Men det är alltså 10 år efter första. Det här är inte ens första idén. Alltså det här är en idé av 100 som jag också har genomfört. Som jag verkligen kört på. Men sen har det kommit 99 andra som jag inte har startat upp. Sen nu är Pensionera typ 70 anställda och har går jättebra. Och Framgångspodden kom till, gick bra. Framgångsakademin kom till, fantastisk start på den och helt magiskt. Och här är det då några grejer som man gjort idag. Att jag har ju insett att det jag tycker är absolut, absolut roligast av allt som jag också kan vara involverad i. Jag är involverad i mediebolag också och produktionsbolag och allt möjligt. Det är just Framgångspodden. Det är just att sitta med personer som dig, ta in lärdomar, sprida vidare, vara en röst som hjälper andra röster att komma fram. Och om jag skulle kolla på vad jag ville bli när jag var liten, så var det absolut inte det här. För det här fanns inte ens.
Nej.
Så jag skulle inte ens kunna plugga till det, jag skulle inte kunna hitta det. Så att det är inte länge sedan alls. Alltså det är till och med så att det är 5 år sedan som det var så att jag var på en plats i livet där jag vaknade upp på nätterna och hade väldigt mycket ångest.
Men alltså det är det jag tycker är så fascinerande. Du får vara gäst, jag måste ha en podd så får du vara gäst i min podd någon gång. Men alltså det är just det här som är så fascinerande. Du drar de här 10 åren och det finns ju ett talesätt som säger att det tar 7 år att slå igenom på en natt. Det ligger väldigt, väldigt mycket arbete bakom någon som har en önskan att liksom göra mycket saker. Och jag skulle säga så här att du hade aldrig varit där du är idag om du inte hade gjort de där 10 åren i gruvan. Och du är fortfarande liksom... Jag är ju typ äldre än dig, så du har fortfarande jävligt många år kvar. Nu ska jag försöka ta vatten. Jag har en gipsad hand, har du sett det?
Ja, jag har sett och hört det.
Exakt.
Jag har sett och hört det.
Ja. Men det gipset, det ska bort idag.
Skönt.
Ja. Nej, men så att jag tror så här att det finns ingenting som lär oss så mycket som att misslyckas. Och det behöver vi vara väldigt, väldigt medvetna om, att allihopa vi kommer att misslyckas. Och du är inte klar med dina misslyckanden, jag är inte klar med mina. Men då behöver vi också ha någon form av motståndskraft för att klara av våra misslyckanden. Och det är där jag menar att drivkraften är asviktig. För att vad jag var tvungen att göra när jag förlorade alla jobben, och det, jag menar alla, det var väl bara din fråga och ditt uppdrag där du undrade om jag ville vara med på Framgångsakademin som fanns kvar. Och jag skulle få vara med i en sån här livesänd webb-happening tillsammans med dig den 4 december och då får jag covid. Så det var liksom så här, jag kände att men, då skjuter jag mig i foten istället, för det här var inget kul alls. Men det var ju verkligen så att då var jag tvungen att gå tillbaka till, okej Kristina, vad är det som driver dig? Du har ett arbete, du är ute och pratar om glädje på jobbet, du pratar om relationer, kommunikation, du pratar om förändring och så vidare. Du pratar om livet när du är ute och föreläser. Men vad är det som driver dig? Är det publiken? Är det applåderna du får? Är det uppmärksamheten du får när du kommer dit, att det 500 personer sitter knäppstysta och lyssnar på dig? Eller är det drivkraften, den glädje du ser när du får prata om de här sakerna och faktiskt få folk att förstå att, ja men gud, jag kan ju påverka mitt liv mycket mer än vad jag hade trott. Och då får jag gå tillbaka, där har jag min drivkraft. Okej, där har du din drivkraft. Kan du göra det på andra sätt? Ja, såklart. Jag kan göra det via det jag skriver, jag kan göra det i en podd, jag kan göra det i en kurs på Framgångsakademin, jag kan göra det på webbinarier. Så det där hjälpte mig väldigt mycket att gå tillbaka till vad jag drevs av. Sen vet jag att det är många kollegor till mig som har drivits av just den här enorma kicken att få så mycket applåder. Du vet ju själv. Och de kanske aldrig kommer tillbaka för att det var deras drivkraft. Så det är det jag menar, att vi behöver veta vad är det som driver mig? Vad är det som får mig att... Och det lovar jag. Det kan jag faktiskt lova att man i den här, i min kurs på din Framgångsakademin, att man får reda på när man tittar på den.
Och jag tänkte på en sak här också. Bara så här, gårdagen så var det, hände det rätt så här... komisk men lite så här jobbig grej också.
Vadå?
Jag satt och kollade på ett program på tv som heter En elitstyrkas hemligheter, som går på C-more. Och då så mässade jag ett av mina gamla befäl, Silverberg, som var, för att ett av de befälen som är elitstyrkas hemligheter var också mitt befäl när jag gjorde lumpen som röjdykare.
Ah.
Då mässade jag mitt andra befäl som jag har bra kontakt med. Så skrev jag det, att du, fan kul att Eriksson är med i den här, serien. Han heter då Slam i serien.
Okej.
Okay. Och jag var jäkligt roligt att se honom. Och sen så på något sätt så skrev han så här, super kul. Och då frågade inte han riktigt hur det är med mig, och det var bara en kort grej om den här serien. Men då tänkte jag ju så här, jag är ju lite glad att jag sitter här i Spanien och lite stolt, och jag vill ju gärna så här briljera med det lite grann. Eller så här, få ut, jag har varit här nu en vecka, varit pissigt väder, men fan, jag är ändå i Spanien, det är jag lite glad för, efter att ha varit hemma 1,5 år lite så här. Jag skrev till honom så här, jag bara, ja men den där borde du verkligen kolla på, riktigt, riktigt bra. Jag själv, nästan lite skrytigt kände jag nu när jag läste sms, för han har ju inte ens frågat mig. Jag själv sitter ju i Spanien nu och så här, jäkligt härligt. Och jag är ju här nu, jag skriver här till midsommar, sen kommer vi åka hem. Men då kommer jag vara i Åmål några veckor, så att jag är hemma sen i augusti då. Och då så, men det orkar inte jag förklara på sms. Jag skrev så här, jag är i Spanien och tillbaka igen i höst. Och då tänkte jag, så att har du vägen förbi Stockholm så tar jag gärna fika. Som att jag heller inte har tid att träffa honom nu innan höst. För att jag är här. Och då så fick jag tillbaka så här, ja, oh, vad nice, vad härligt det låter med Spanien. Själv så jobbar man på intensivvårdsavdelningen i Lund. Och det blir ganska mycket både dagar och nätter. Det är ju en ganska hektisk period som är nu, senaste året. Och jag bara, fy fan. Men... jag känner mig dålig.
Du ska inte göra det. Du ska inte göra det.
Nej, men man kände ju ändå det så här. Shit, det är så många som, man är så privilegierad, och det är så många som har det så tufft där ute och är så oroliga och har problem med liksom allt i det här läget som har varit senaste året, som har bara förändrat hela världen och kommer förändra det för framtiden. Men och skulle inte du bara kunna gå in på några av dina nycklar, som alla som sitter och lyssnar på nu, som känner att de har ett jäkligt tufft år, de har dålig motivation, de känner oro, de kanske har torskat jobbet, de är på ett jobb men känner att det här inte känns inte rätt. Kan du bara gå in på lite saker du tycker man ska tänka på?
Men vet du varför du kände dig så dum när han svarade sådär?
Ja, för att överdriva ett lite mer. Att jag sitter här med paraplydrinkar medans en annan person är en god människa och hjälper Sverige.
Fast du är inte mindre god än vad han är. Inte på något sätt. Utan frågan är, som jag undrar, eller det som jag skulle vilja, precis det här vi pratar om. Varför ville du berätta för honom att du satt i Spanien? Det är där det skaver för dig.
Det är väl för att... jag tror att jag är lite stolt att jag är här.
Ja, precis.
Jag är stolt att jag är här. Mm. Och jag vill ha bekräftelse på det.
Mm.
Och sen har vi ju sålt vår lägenhet för att vi har haft ett försenat bygge som vi trodde skulle bli klart. Så det är också så att vi inte liksom, blir lite tvungna att sälja för att inte ha dubbla räntor som låg och tickade när det här bygget blev totalt försenat. Men hela den story orkar man inte dra heller.
Nej.
Så att, ja.
Men det är ju...
Men jag vill lite...
Ja, men du ska ju vara stolt. Du har ju gjort din resa. Du har ju under alla de åren som du har arbetat, du pratar själv om de här 10 åren, det inte jämföra dig med andra, utan du ska ju med rätta vara stolt för att du sitter där du sitter. Mer än stolt. Och du ska liksom ge dig så mycket klappar på axeln. Fy fan, jag klarade det här och nu ska jag klara lite till. Men det är just det där att jag tror att det skavde för dig när han sa sådär att jag jobbar på IVA. För att du hade sagt till, du hade berättat det här för honom för att du ville ha bekräftelse. Det är din drivkraft där och ditt varför var att du ville bara att han skulle få veta det. Det var ditt tidigare befäl. Och sen så kontrar han med den där snygga och säger, själv så sitter jag här och räddar människor dygnet runt och ger dem syrgas. Men har du så kul i Spanien? Det är ju inte... Det är det jag menar, varför vi gör saker. Hade du inte sagt någonting så kanske han hade frågat vid något tillfälle senare. Då hade du kunnat säga det och då hade det inte varit av bekräftelse. Så jag menar, allting handlar om varför gör vi det vi gör. Och det är det jag tycker är så viktigt att stanna vid. Och åter till det där som du säger, hur ska vi orka? För det första så skulle jag vilja säga så här. Att det är okej att känna sig arg, ledsen, uppgiven, förbannad, frustrerad, rädd, orolig. För att det är så det är. Man kan inte liksom, det måste vi få lov att känna. Men det är viktigt att veta att vad det gör med oss om vi stannar där för länge. Om jag stannar för länge i min uppgivenhet, om jag stannar för länge i min frustration, om jag stannar för länge i min oro, så kommer det garanterat att leda till att du förlorar din ork och din handlingskraft och du förlorar den här kreativiteten, du förlorar sakta men säkert lusten till att kliva upp ur sängen på morgonen. Och där behöver vi ta ett eget ansvar, vilket kan, men det ska man inte bara säga så här, ryck upp dig, för det finns då strategier för att må bättre och de ska vi också prata om. Men det är jätteviktigt att i det här läget inte tänka positivt. Sluta tänk positivt. Jag är så trött på det här. Alltså, det är precis som att någon skulle säga till mig så här, när jag bröt handen, så bara, glad att du inte bröt båda. Då vill man ju då vill man ju slå den människan som säger så.
Man vill avliva den människan.
Med gipset.
Exakt.
Så att det är viktigt det här med att vi gör det klart, för det är många som säger att gud, det är så, vadå, ska man tänka positivt, det kunde varit värre. Nej, det kunde fan inte varit värre, för nu är det en pandemi. På vilket sätt kunde det ha varit värre? Att hela jorden exploderade, det hade ju i och för sig varit värre. Vad glad jag är att det bara var en pandemi, hurra. Det är ju verkligen inte så vi ska tänka, utan vi måste ha kontakt med alla våra känslor. Så att när du möter någon, jag tror att det är viktigt nu att när vi möter någon att vi har koll på, var är du någonstans? Har du förlorat dina föräldrar eller har du själv varit svårt sjuk eller är du orolig, rädd, har du förlorat jobbet? Alltså det går försiktigt fram lite grann, tror jag är viktigt. Och sen då att vi inte säger, men ryck upp dig, försök att tänk positivt så här. Utan det ligger hos oss var och en att vi ska ta ansvar för oss själva. Man kan börja där, tycker jag.
Men hur blir man fri från oro då?
Alltså, jag måste säga att jag var skitduktig på att oroa mig. Jag var så jävla bra på att oroa mig när jag... För jag hade ju mina döttrar själv under tonåren. Och kära Alexander, om du tror att du någon gång har haft problem så kan det vara så att du får revidera det när dina barn kommer upp i tonåren. För att då börjar den här oron. Man får liksom någon slags extra fantasigen när man har barn. Och då oroar man sig. Och då finns det då, för det första nu, det här är, nu får du liksom, det här är så här gratis potatis ur kursen. Det finns sund oro och så finns det osund oro. Sund oro är om du skulle säga så här att nej men hörru Kristina, jag har tröttnat på Spanien så jag börjar simma hem. Då är det bra för mig att jag blir orolig för dig. Nu är det någonting som har slagit slint hos Alexander. Nu måste vi hjälpa honom. Det är den sunda oron. Den sunda oron när man kommer hem med en liten nyfödd. Eller den sunda oron när man ska ta sig över en gata. Eller vad det nu än är. Sen har vi den osunda oron. Och den är ju den som är mest spännande. Alltså, aj, gud vad jag var duktig på den. Det var så... Alltså, särskilt då när man har... det var en gång när min yngsta dotter då... Jag bodde ju, eller vi bodde inne i Stockholm, centrala Stockholm. Eller en gång, hon var ju, de var ju båda två ute hos kompisar. Och då hade de då, det är det här med skolan. Du vet, man får välja skola, välja gymnasieskola. Förr, när jag var liten, då hade man den gymnasieskolan eller skolan som tillhörde området. Och då var ju mina klasskompisar i området. Så det var väl liksom aldrig någon lång väg att gå. Nu, vad fan, de hade ju kompisar i Skogås och Nacka och Täby och Vallentuna och Sickla, vad fan, överallt. Och så skulle de hem till de här kompisarna på kvällarna. och då började mina unga, eller mina små fina tonårsdöttrar, de började göra sig i ordning 8:30 typ. Och jag bara, men nu går jag och lägger mig. Ja, nu ska vi ut. Och då började, då var det, vet, ja, men det var fruktansvärt. Och jag bara, åh, kan vi inte bara låsa in er tills ni blir 28? men då sa de, då var det en gång, då skulle Sara till Skogås. Och jag bara, okej, fast du ska ta den sista bussen hem. Du får inte ta någon jävla nattbuss, utan du tar den sista bussen hem. Och jag hade ingen bil, jag hade liksom absolut ingen bil. Och jag ligger vaken hela tiden då, och försöker hålla mig vaken. Och så ringer Sara då och så säger hon så här, oj, hoppsan, jag missade den sista bussen. Och då är klockan 12 någonting. Och jag bara, men Sara, var står du någonstans? Ja, jag står vid en skog i Skogås. Och klockan är 12 på natten och jag ser ju, det är då den här osunda oron kommer in. För då tänker jag ju så här att nu har ju Kumla liksom after work i den där skogen och alla är ute och tänker att nu ska vi hitta en människa och slå ihjäl. Och det är den här osunda oron som tar kål på oss. Som gör att vi reagerar som jag gjorde då. Vad i helvete jävla unge, vad fan du skulle ta? Och så ångrar man det och så ber man om förlåtelse sen. Hon hade 12 andra kompisar där så det hade hon glömt att säga. Så det gick, men det är liksom, den osunda oron, den måste vi ta itu med. Och den måste vi resonera bort. Och då kan man göra så här att man istället för att resonera så här, tänk om Sara inte hör av sig. Tänk om Sara missar bussen. Eller Sara då, min älskling, förlåt att jag hänger ut dig, som skriver ett sms när hon är i Australien. Då skriver hon ett sms till mig en dag med bild på sina fötter i havet. Och så skriver hon så här, de säger att det är ett hajalarm, men Therese har varit uppe på berget och tittat och ser inga hajar, nu ska vi bada. Och då är det så här, tänk om Sara inte hör av sig på 4 dagar. Du måste ta bort de här 2 orden, tänk om. Och så sätter du dit istället, vad gör jag om Sara inte hör av sig? Vad gör jag om hon missar sista bussen? För då skapar vi liksom ett handlingsutrymme. Och när du säger, tänk om min son inte vaknar imorgon bitti. Tänk om min dotter inte kommer hem från skolan. Då blir det nästan som att stoppa in sig själv i en vakuumförpackning. Du får inte luft. Och eftersom vi är begåvade allihopa, både du och jag, med en hjärna som är negativt dominerad, så kommer den att älta det här. Och det kommer att påverka ditt mående, och det kommer att påverka din attityd, och det kommer att påverka ditt handlingsutrymme. Så skriv om det. Vad gör jag om min dotter inte kommer hemifrån skolan imorgon? Vad gör jag om bilen går sönder? Och nu kommer vi till det här. Vad gör jag om jag blir av med jobbet? För det är många som sitter där nu och oroar sig för det. Tänk om jag blir av med jobbet. Gå och resonera med dig själv. Vad gör jag om jag blir av med jobbet? Och då, när du har funderat lite grann på den frågan, så kommer du att hitta en del svar på den frågan. Vad gör jag om jag blir av med jobbet? Och då kommer det att vara en lite mer lösningsorienterad attityd som du får när du ältar den tanken.
Man blir också mycket lugnare. För väldigt ofta så är det så att man går och oroar sig för saker som man inte riktigt liksom vet vad det är. Man Nej. Kanske känner så här att man är väldigt stressad och väldigt mycket just nu. Mm. Men sen så då brukar jag göra en så här veckogenomgång ibland när jag känner så. Och då skriver man ner allting man tänker på i huvudet. Mm. Och då får man allt på papper. Och så vissa saker kan man lägga in i kalender. Vissa saker kan det vara så här att man bara tittar på. Men sen skriver man ner exakt allting man tänker på. Mm. Tjafsade med min kompis, det blev något strul med Ida, jag har 7 mejl jag inte svarat på, det där har ju för sig gått bra, det där tänkte jag på, äcklig mat, det var i morse, god mat det ikväll, jag har ont i huvudet. Man skriver ner exakt allting och sen kollar man på det där och bara så här att okej, de här 4 sakerna, det sätter jag inte du liksom, det var inte så himla farligt, men jag hade en sån jävla ångest. Jag hade så mycket ångest, jag mådde så dåligt.
Innan
men
du skrev ner det alltså?
Ja, men när man tittar på det här och har allt framför sig, så är det ofta att man tittar på det bara, det var inte så himla farligt, jag har koll på läget. Mm. Det är ju samma sak som du pratade med mig också, att om man resonerar med sig själv på det sättet så kan man få en bättre koll.
Ja, och det är det där som jag tror att vi behöver förstå, precis det du säger, du gör någonting konkret. Och det här kan jag bli så provocerad av, att vi är, eller jag möter så många som väntar på att imorgon kanske jag inte oroar mig så mycket. Man hoppas att det inte finns så mycket att oroa sig för imorgon. Men vi måste börja i andra änden. Vad kan jag göra? Du gör ju precis rätt. Du gör ju exakt rätt. Och det finns också ett träningsprogram i kursen där vi pratar om hur man, eller en del av det är ju att göra som du gör. Du skriver ner det du oroar dig för, och det är bara det du oroar dig för i det här läget, när du pratar oro. Jag oroar mig för att jag ska bli av med jobbet. Jag oroar mig för att jag inte ska älska min fru imorgon. Jag oroar mig för att barnen inte ska få rätt betyg, eller vad det nu än är. Sen är det så här, nu kommer vi till träningen. Och den består av att du varje morgon innan du kliver upp ur sängen, så går du igenom den här listan på vad oroar dig för. Men du får bara, du måste hålla dig inom 10 minuter. Så du sätter klockan på 10 minuter och sen går du igenom i huvudet det du oroar dig för. Ligg och oroa dig. Och är du klar innan de här 10 minuterna har gått, då får du inte kliva upp ur det här, utan du ska köra oro i 10 minuter. Då får du hitta på andra saker. Du kan oroa dig för klimatet och för att regnskogen skövlas. Oroa för vad du vill, men du ska hålla på i 10 minuter. Nu kör du så här. Varje morgon, och om du under dagen sen kommer på någonting, men gud, det här oroar jag mig för, då skriver du ner det på den här listan så att du inte glömmer bort att oroa dig för imorgon. Men du får icke använda någon annan tid på dygnet än de 10 minuterna på morgonen. Sen kör du det här i en vecka. Och vecka 2, då är det dags att gå ner på 7 minuter. Och sen fortsätter du så i en vecka. oroar dig i 7 minuter. Och sen går du ner på 5 minuter och så vidare. Du ska vara nere på 2 minuter. För oro kommer inte att lösa så mycket av dina problem. Sen kan man... Oro kan också förväxlas med det här att man måste ju gå igenom ett problem för att kunna hitta en lösning. Men oro är när du känner att du inte kommer någonstans. Att du inte, det är samma tankar, samma mönster, samma liksom harang gång efter gång eller dag efter dag.
Det här ältandet.
Ältandet är, och det är farligt för oss. För det leder till att du blir... Det är farligt, och där brukar jag säga i, när jag möter, jag sa det senast idag, om du inte tror att tanken påverkar kroppen, då kan du ju testa i 5 dagar att gå runt och älta, fy fan vad jag är dålig.
Oh, satan.
Ja, gör det i 5 dagar, älta det i 5 dagar, och så ser du hur bra du mår den 6:e dagen. Både du och jag, Alexander, både du och jag vet att det här skulle vi aldrig göra.
Nej, aldrig. Nej, aldrig. Alltså jag, skulle man göra det 5 dagar. Tänk om man skulle ge den utmaningen. Mm. Bara så här att tänk varje dag i alla fall 30, 40, 50 gånger om dagen att du är ful och att du är värdelös. Mm. Och sen kör man det 5 dagar. Mm. Man skulle behöva säkerligen 100 terapitimmar efter de 5 dagarna. Mm.
Och varför är det så svårt för oss att förstå att det funkar åt andra hållet? Jag menar fortfarande inte, för här är det så viktigt att veta att om jag skulle gå runt och jag skulle säga så här, va, men gud, jag går runt så här och tänker att Kristina, du är jättebra, du verkligen klarar det här, och du klär dig snyggt för tillfället och du är en trevlig person att umgås med. Och så skulle någon komma och säga, gud vad du skryter, alltså det är verkligen så här. Men det är helt okej att jag skulle gå runt och säga att fy fan vad jag är så jävla värdelös, jag kan inte klara av någonting, jag känner mig rutten, ful och oönskad. Båda.
Du skulle få mer likes på Instagram om du gjorde
absolut
det.
Absolut. Och då är det viktigt att veta att båda, alltså då kan man säga så här, ah, nu är du ärlig i alla fall. Nej, för du ljuger, ja, du ljuger ju i båda lägena. Alltså i så fall är ju det lögn i båda lägena. Varför skulle det vara liksom... Det här är så viktigt att vi har koll på. Så att både du och jag vet att vi skulle aldrig gå runt och säga sådana saker till oss själva. Men att då, om vi tittar på motsatsen, varför skulle det då plötsligt inte vara så... Vi vet att tanken påverkar kroppen, alltså går jag inte runt och säger att jag är ful. Varför kan jag då inte gå runt och säga att jag är bra och framgångsrik, eller?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Men vad är det man ska göra om man mår väldigt dåligt, tycker du? Alltså du pratar ju om det här, jag vet att du pratar om mycket saker kring det här, men det är alltid från att man ska vara sin egen bästa vän, som jag älskar den, det typ av tänket. Så vi kanske skulle kunna börja med den faktiskt, för den tycker jag är så himla tydlig i hur vi hanterar oss själva. Men Eller hur vi också kan hantera andra. Man kanske hanterar sin bästa vän på ett sätt, men sen så är man en jävel för sig själv.
Mm, ja, men så det är väl den klassiska biten, tänker jag. Men alltså, om man mår riktigt dåligt, för jag tycker att vi ska separera de två sakerna. Nu pratar vi liksom om en individ, och där har jag varit, och säkert du också, där man är alltså så deprimerad så att man behöver ha professionell hjälp för att komma upp ur ett svart hål. Och då tar man den hjälpen som finns att ta. Men det här är som vi pratar om nu, det är när vi känner oss lite deppiga. Det är en annan sak. Eller lite nedstämda. Eller uppgivna. Och det här med att vara sin egen bästa vän är ju... Ja, men det är ju lite grann sådär... Alltså... Och om alltså jag kom ju hit och jag sitter ju på ditt kontor här och pratar, och då får jag möta då en av dina kollegor som heter Ida. Och hon är inte ens min bästa vän, utan hon är en person som jag respekterar och tycker väldigt mycket om och sådär. Tänk om, och så kommer hon in här och så säger jag så här att gud, jag känner mig jättenervös och hur ska vi lägga upp det här och så vidare. Tänk om hon hade sagt så här, ja, det förstår jag att du gör, för det här kommer gå åt helvete. Alltså, du är alltid så jävla oförberedd, och du svamlar och du har ingen röd tråd. Och du ser ju verkligen inte ut som att du har något puder i ansiktet, helt blank. Vet att vi ska filma eller? Alltså, ja, lycka till. Det skulle ju inte hon säga. Men i ens eget huvud så kan det ju låta så. Så jag menar, om jag kommer till dig, Alexander, och så frågar dig så här... Du, jag har skrivit den här boken, eller håller på med den här boken. Tycker du att det låter som en bra idé? Då skulle du förmodligen inte säga att nej, gud, Kristina, sluta, lägg av. Du måste sluta genast, för det här är det sämsta jag har sett överhuvudtaget. Utan du skulle säga att ja, men bra jobbat. Det där kan säkert bli någonting. Alltså, hur behandlar vi oss själva och hur behandlar vi våra bästa vänner? Det är så viktigt att se att vi ofta behandlar oss själva mycket sämre än till och med en bekant man möter liksom på ICA eller på kaféet. Varför gör vi det?
Ja, ja. Och att vi konstant kan göra det hela tiden.
Ja, precis.
Och bara så här, tänka på... När man går till skolan eller vad man än gör i ett möte. Men tänk på många arbetsintervjuer man också har gått på. Och sen måste man fightas med så här katastroftankar också. Jag är så dålig. Varför? Hur? Den här är ju väldigt klassiker. Att man är rädd att bli avslöjad.
Ja, precis. Och det bottnar att man är ju rädd... i en självkänsla som inte är bra.
Och i den grejen kan det är ju väldigt många på väldigt höga positioner som tänker det. Att när ska de komma på mig? Att jag är inte den som alla tror att jag är.
Nej. Och det bottnar i en rätt så otränad självkänsla. Det är som ett liksom så här, kvitto, bing! För att du kanske inte ser, alltså du inte värderar dig själv så högt. Att du har en kunskap och en kompetens i någonting. Men du värderar inte den så högt, utan du tänker att det finns en massa andra som är mycket, 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 mycket bättre på det här än vad jag är. Och det är ju en... Alltså, nu är det ju så här, det är så bra det vi pratar om, för att... Och även allting, man går tillbaka liksom till... jag lyssnade på ditt avsnitt också där du pratade med Gunnel Fred, va? Heter hon så?
Görel Fred,
avsnittet när du pratade med Görel Fred. Och det är väl det som är så, det är det som är så, så enormt, nästan obegripligt stort för mig, att vi kan alltid hämta hem. Har du haft en jävligt tuff och hemsk och tråkig och barndom, så går det att hämta hem. Det går att få ordning på en självkänsla som är otränad. Det går att det är så mycket som går, men vi måste göra jobbet själva. Och då behöver vi börja med att vara snälla mot oss själva. Och ge dig själv som slack, som man säger på engelska, att ta det lugnt. Alltså det är en som skrev till mig på mitt Instagram här i veckan. För jag har ju börjat springa sedan 2,5 år tillbaka. Och jag springer alla dagar i veckan utom en. Och när jag började så kunde jag springa 2 kilometer på hastighet 7,5 på löpbandet. Och jag höll fast vid det i en vecka. För att jag ville ändå känna mig duktig. Jag ville inte känna så här, nu jävlar ska du få se vad du har klarat. Och så ökar vi till 10 och nu ska du springa 8 kilometer. Då hade jag sannolikt misslyckats och så hade jag gett upp. Så ta det försiktigt. Allting går, och när du pratar om självkänsla, ta det försiktigt. Börja med de små sakerna. Börja med de pytte små sakerna. Som till exempel att resonera med dig själv. Skulle jag ha behandlat min bästa kompis på det här sättet? Och så börja resonera, alltså ta små steg. För att är det någonting vi behöver göra för att bygga upp det här, så är det ju att inte känna oss som misslyckade. Och det är så lätt att göra.
Och så är det.
Och det är samma sak i jobbet, om man, det är de här små, det är lite grann som om man säger så här, att man är snäll mot sig själv, och att man i jobbrelaterade sammanhang, eller nu när vi sitter mitt i liksom en situation där många måste jobba hemma och jag möter jättemånga som mår dåligt utav det och som känner sig uppgivna och trötta. Men ge dig själv då lite så här, gud, jag klarade ett Zoom-möte. Det är lite stort. Och så bekräfta. Ja, det, och så är det bara, men sluta larva, det är så här, kan man inte hålla på. Jo, men det är precis så man kan hålla på. Det är exakt så man måste göra. Och har du inte lärt dig det än, så är det dags att göra. Då är det hög tid att göra det nu. Om du känner att det är tufft att gå upp på morgonen, så vad fan, ge dig själv en klapp på axeln då om du kommer upp ur sängen. Fan, jag kommer i alla fall upp ur sängen idag. Så jävla bra. Och så säg inte att det är löjligt, för det hade du gjort emot din bästa vän också. Och misslyckas du någon gång och inte kommer upp ur sängen, ta det lugnt. För att det är så vi lär oss. Det är precis som, varför kan vi inte misslyckas? Det är precis som att, du vet barn, ja, du har ju hört talas om sådana. Och så har man en 4-åring, du vet 4-åringar. Ja, och så ska man lära dem att cykla. Och då, oftast så sätter man då det här barnet på en cykel utan stödhjul eller med stödhjul eller vad man nu har nu för tiden. Och så skjutsar man iväg den här ungen så här, ut nu får du träna på att cykla. Och så ramlar barnet. Då säger ju ingen förälder så här, nej, okej, du är ingen cykelperson. Då ställer vi undan den här cykeln. Älskling, vi har fått ett barn som inte kommer att lära sig cykla överhuvudtaget någonsin. Det är så lätt att förstå att där är vi. Det är helt okej. Ta det lugnt. Var lite snäll mot dig själv. Det är den absolut första lektionen när vi pratar om att bygga sin egen självkänsla.
Så att om man pratar då så här, saker som man gör för att bygga sin självkänsla. Mm. Och också självförtroende. Mm. Är det, alltså en sak är ju då att ge sig själv beröm. Mm. När man, så här, små saker i vardagen. Mm. Och jag vet att du också gör så här tacksamhetsövningar. Mm. Gör du dem fortfarande?
Absolut. När du pratar om självkänsla och självförtroende, så är det ju två, alltså, saker som vi måste skilja på lite grann. För självkänslan är ju vad du är och självförtroendet är vad du gör. Om du...
Så vad man känner sig då?
Ja, det är,
alltså vad jag känner.
Ja, självbilden skulle jag säga då. Hur du värderar dig själv, hur du ser på dig själv, hur du känner om dig själv. Okay. Men om du tänker så här, du spelar väl paddel, gör du inte det?
Jo, tyvärr.
Går det inget bra?
Jo, det gör det.
Okay.
Men det är så jävla kul. Jag vill ju spela hela tiden. Jag önskar att jag hade hittat det här när jag var så här 17,5.
Är det sant?
Kanske 14,5. För att...
Det är
jag kan ju spela 3 gånger, men sen får jag ont i knäna. Så måste jag vila en vecka.
Aha.
Jag kan spela 3 gånger till.
Okej.
Okay. Men det är så jäkla hastiga rörelser och sådär. Men det är jättekul, jag älskar paddel.
Men det fanns väl inte när du var 14?
Nej, absolut inte.
Vem uppfann paddel?
Det var Paddelius Paddelos.
Okej, okay, det var
från,
han.
Nej, jag ska.
Ja, nej, men jag är med.
Från ön Paddel. De hade ingenting, så då var det, de sa Pavel Paddelus.
Ja.
Vad gör du för något? Han bara, jag paddlar.
Ja, jag paddlar, precis. Han bara, ja. Det var han som hade strängat sitt tennisracket för tätt och kapat, vad heter det, skaftet, eller?
Ja, och släng på lite karbon.
Jaha, det är karbon också. Okej. Okay. Ja.
Och sen blev det, och tog en tennisboll. Mm. Sen dödskrev han paddel på.
Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men då tänker jag så här. Paddelboll. Om du nu, mot förmodan, skulle förlora liksom två matcher, eller vad man nu kallar det för, i paddel, så skulle du gå därifrån och säga, fan, jag är så jävla dålig, för fan, jag hatar mig själv. Då har du blandat ihop med, alltså, den du är med vad du gör. Förstår du vad jag menar? Om du däremot går ifrån planen och säger så här, fan, den här dagen blev inget bra spel, då har du isolerat det du gör ifrån den du är. För du är inte vad du gör. Och där är det många som går i den, alltså som ramlar ner i den gropen. Och där har vi väl alla varit. När man har, ja, alltså jag kommer ju ihåg när jag gjorde, alltså det var så fruktansvärt i en föreläsning jag hade för några år sedan. Någonting som har lärt mig mer än någon annan föreläsning. Men då var det en som i princip gick ut ur rummet och det blev, kan man säga, dålig stämning. Jag är så glad för att jag har tränat upp min självkänsla och vet att jag kan skilja på den jag är och det jag gör. Där var det ett totalt misslyckande från min sida. Men det gör inte att jag värderar mig själv lägre. Jag har fortfarande kvar min självkänsla. Att jag vet att jag duger. Jag vet att jag gör mitt bästa. Sen kan jag inom den tryggheten misslyckas och ändå behålla mitt eget värde. Förstår du vad jag menar?
Mm. Och jag tycker det är så skönt faktiskt. Jag vet att jag, när du och jag pratade för några år sedan när du var med senast, så pratade vi om att du hade den här föreläsningen. Och jag minns att jag tyckte det var så skönt att höra det.
Mm.
Att du också har failat, bombat, misslyckats, fått extremt mycket lärdomar på väldigt kort tid.
Mm.
Beror på hur man säger det. Och ändå är utsedd flera gånger till liksom Sveriges bästa talare.
Mm.
För att jag tänkt på den efteråt. Och jag själv hade en riktigt så här megabombning som tog mig faktiskt flera år. Det var nog lite, det var nog inte många månader efter du och jag pratade senast. Men det var ju en sån bombning så att jag, även det gick, jag hade ju då.
Berätta.
Jag hade byggt en föreläsning, det var för Svensk Fastighetsförmedling. Alla de här mäklarna, 500 stycken. Så var jag ute på ett ställe, Artipelag, eller vad heter det? Ja. Stod jag där, kom dit och jag var förberedd. Alltså jag förberedde mig alltid. Jag förberedde mig, framförallt när jag ska stå på scen och ha möjlighet att, liksom, att folk sitter och kastar tomater på mig. Alltså ha möjlighet att känna att jag kan sjunka genom marken. Alltså jag förberedde mig. Mm. No shit. Så jag kom dit förberedd, körde igenom min grej. Men här, jag får ju säga också att jag var relativt grön då fortfarande jämfört med nu. Nu kommer mitt fina självförtroende in. Men jag har haft ett gäng riktigt bra grejer efteråt. Så att jag säger jämfört med nu, för nu har jag lärt mig från det där. Jag kände det att det lossnade inte riktigt. Det hände inte så mycket. Liksom. Jag fick inte det här gensvaret när jag kom upp där och drog mina halvskämt eller sådana grejer. Men då vet jag att ungefär så här, typ 17 minuter in så har jag ett skämt där jag låter som en häst och hoppar runt så här. Det kanske inte är det bästa grejen. Men jag hade den i alla fall. När jag låter det hoppa runt som en häst. Och tänkte jag så här, jag kan inte köra den där. Den kommer inte landa rätt.
Nej.
Men sen då så var jag inte den här kameleonten och kunde ändra på det där. Så jag tänkte, nej, jag skiter, jag kör den. Så nästan blundar jag bara och kör den. Så jag körde den där, jag hoppade runt som en häst i 2 minuter. Och det smällde ju så hårt det där. Så att folk tittade på varandra. Och bara, vad är det vi just såg för någonting?
Nej, det blev inget bra.
Nej. Och jag såg ju också det. Så jag börjar ju, jag har ju en vit t-shirt på mig. Jag börjar ju svettas. Ah, som en gris.
Stackars dig.
Så jag har ju svett i hela ansiktet. Jag börjar bli svett överallt. Jag känner pulsen sticker upp. Jag känner att ingenting lossnar efteråt. Det lossnar inte innan, men det lossnar verkligen inte efteråt. Och då har jag 40 minuter kvar.
Jag orkar inte.
40
minuter. Jag orkar inte.
40 minuter.
Nej, det är inte 40 alltså, minuter, jag... det är 40 dagar.
Jag hade inte velat stå kvar en sekund. Nej, efter. Jag skämdes till och med när jag tog emot de få applåderna som kom efteråt.
Hur gjorde du?
Nej, men jag körde ju på. Alltså jag hade ju mitt, vad ska jag göra liksom? Jag körde på. Körde på och sen så David Sundin då var ju konferensier på det här. Han som är Melodifestivalen och Bäst i test och allt sånt där. Så han kom upp. Han drog liksom ett skämt och alla garvade hur mycket som helst. Han drog bara en mening, bam. Och jag bara, shit, det var ju ännu mer så att shit vad dåligt det här gick. För att han drog bara en grej, en mening, bara bam, alla garvade. Jag bara, Jesus. Så jag gick ner och sådär. Och sen tog det mig flera år faktiskt innan jag kunde bjuda in David Sundin till podden. För att han, när jag såg honom menar att han har sett allting, så tänkte jag på den händelsen, så tänkte jag på den, så tänkte jag på den och sådär. Så att det var ju faktiskt redan, det var bara i höstas så första gången så bjöd vi in David Sundin. Fast vi hade haft tankar på honom långt innan. Då berättade jag det här för honom, han tyckte det var spännande och så. Han tyckte det var kul, han mindes ju det där också faktiskt väldigt starkt. Men det var ju en jäkla häftig upplevelse och lärdom.
Alltså det är ett sånt fullständigt vidrigt scenario som du beskriver. Vem som helst kan identifiera sig med det. Ta det värsta som kan hända på jobbet. Att byxorna dras ner helt enkelt. Och du står där helt själv. Och ingen säger någonting. Kom igen Alexander, du klarar det här. Jag skulle säga så här att jag är full av beundran över att du genomförde de där 40 minuterna. Jag är full av beundran.
Jag måste säga en sak. Jag minns efteråt, för att jag blev tvungen att... Jag var ju då, kände som en sliten trasdocka som låg liksom uppsprättad på marken. Men någonstans, när jag låg där på marken i min... Och bara samlade ihop kvarleverna från mig själv. I mitt blod, mitt egna blod och urin.
Ja,
typ.
Exakt.
Så tänkte jag faktiskt på att... Nej, men Kristina Stjelle, hon berättade faktiskt... Och hon har dock blivit utnämnd till Sveriges bästa talare flera gånger. Och hon har gjort liknande sak.
Exakt.
Det har gått rent åt helvete.
Absolut.
För.
Absolut.
Så det gjorde att jag någonting tog liksom en vakuumpåse och började slänga i mina lungor, lever och allting och började sakta sig ihop mig själv.
Vet du, jag måste berätta för dig, för jag har ju jag ska berätta en historia och det är ju, jag har ju en liten podd med Tobias Persson. Och där vi pratar om just misslyckanden. Och för jag tycker att det är spännande med misslyckanden. Jag tycker att misslyckanden är det är det som blir intressant. Det är där vi lär oss. Och att kunna misslyckas i den trygga zonen som en stark självkänsla faktiskt leder till. Det är så sjukt häftigt för att man växer och utvecklas. Det är som att ge sig själv så här gödsel. Att man blir som supermänniska. För varje gång du misslyckas så får du lite mera hud. Och då är det en berättelse om en imitatör. Och det här är för länge sedan. En imitatör, det var inte Bosse Parnevik om det är någon gammal som lyssnar nu, men det är en imitatör som var populär och som var framgångsrik för flera år sedan. Och han då har en grej han ska vara på, precis som du, framför massor av människor och stå på en scen. Och det är så tidigt på morgonen så han åker dit redan dagen före, det är på det här hotellet då där man ska vara. Och han bara går och lägger sig. Gud, jag är så trött, jag måste sova och jag ska upp tidigt imorgon. Och han försover sig. Han vaknar 8:30 och han ska stå på scenen 8:40, någonting sånt där. Så det är bara liksom på med kläderna, borsta tänderna, kamma håret och så spring för helvete. Och så kommer han in där liksom på scenen. Tjena, tjena, förlåt, jag är sen. Okej, kör. Och han är ute på scenen då. Han ser, de sitter liksom där och ser helt så här, fan, vilket sorgligt gäng. Det här måste vi verkligen så här, du vet, nu ska vi. Så jag öppnar, tänker han då, med mitt starkaste kort. Och det är när han imiterar Olof Palme. Så han kör igång då, Olof Palme. Vad han inte vet är att det här är den morgonen som följer natten då Olof Palme mördades. Så han står på scenen och imiterar Olof Palme.
Åh, oh, jäklar, alltså, ja, så att exakt. Han mördades på natten, men han har inte sett
nej,
det för att han
precis,
har
precis.
Förstått sig. Ja. Oh, Jesus.
Då fanns det inga pushnotiser eller mobiltelefoner eller någonting. Vad han hade behövt göra var att sätta på tvn, för det hade inte ens kommit i tidningen. Men det hann han inte. Så han står på scenen. Och tänk dig då, han står där framför ett par hundra människor och kör Palme. Och han tänker så här bara, vad fan, vad tröga de är. Så jag tar i lite extra. Sätter på näsan och liksom kammar till håret så att det blir riktigt bra jävla Palme. Till slut så kommer arrangören upp på scenen. Ingen har skrattat. Till slut så kommer arrangören upp på scenen och lägger en hand på hans axel och säger bara, det räcker nu. Det räcker nu. Och för en split sekund så är den här mannen på scenen helt övertygad om att han är så dålig. Han är så jävla dålig så att de ber honom på riktigt kliva av scenen.
Oh, 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 Jesus.
Så
Jesus.
Du känner i hela kroppen hur...
Oh, ja, shit.
Och det tar då några sekunder innan arrangören säger att, men har du inte hört att han, Olof Palme, blev mördad i natt? Sen så enligt då den här berättelsen så är den här mannen då, han är tvungen att gå ner och sätta sig. Han beställer väl en stor whisky eller någonting. Men på tal om att misslyckas, jag brukar tänka på det där nu efter, så tänker jag så här bara, allt däremellan är okej. Nej, det måste ha varit fruktansvärt.
Ja, det som dock inte... är i den där historien, det är att han var antagligen väldigt bra. Och den var det bara fel
timing. Det var fel timing, exakt. Och det var ett miss.
Jag var ju jävligt dålig.
Ja, nej, där har nu vänta nu. Nu backar vi bandet. Nej, nu backar vi bandet. Ja. För du var inte dålig. Du var inte dålig, utan det du presterade den dagen kunde ha landat bättre.
Så är det.
För att det är också ett samspel här mellan publiken och den som står på scenen. Det kan vara allt möjligt. Om publiken förväntar sig, det står i programmet att nu ska Alexander Pärleros komma in och berätta för oss hur man blir framgångsrik. Det kanske står någonting som inte du lever upp till på scenen, eller tvärtom. Så att
nej, men verkligen,
det är
verkligen
viktigt att skilja på det där. Nej, jag tyckte det var en liten rolig historia. Jag vet inte vem det är.
Fantastiskt att höra på. Fantastiskt att höra på. Och vilken jäkla fel timing.
Ångest. Ångest alltså.
Sån mega ångest verkligen. Så det står härliga till.
Nej, men det är viktigt det här med självkänslan, just för att den ger... Jag brukar ju beskriva det lite grann som att... Alltså det blir lättare. Man får någon form av... mental krockkudde. Det blir lite så här som att man har en sån här sumobrottardräkt på sig. Det behöver inte göra så ont när man misslyckas. Och eftersom livet är garanterat fullt av misslyckanden, så är det en bra grej att utrusta sig med.
Och nu kommer vi in på slutet. Nu har vi suttit, tiden har bara tickat iväg. Nu har vi suttit en halvtimme. Och då skulle jag vilja gå in på det här, dels någonting som man kanske ska ge alla som en utmaning som de skulle kunna göra. Jag tänker på den här tacksamhetsövningen. Om man skulle ge det till alla som tittar på det här eller, och lyssnar på det här nu, att de ska göra det här varje kväll. Hur fungerar den och vad är det de ska göra för något?
Jag skulle vilja skicka med...
Eller du kanske vill ge något helt annat?
Nej. Det har med det att göra. Men vad som är viktigt här är att förstå... Alltså, när jag skriver ner det jag är tacksam för, så är det ju på riktigt så att det fysiskt händer saker i mina, alltså i min hjärna, att den utsöndrar hormon som gör att jag mår bättre. Alla vi har varit förälskade någon gång, eller i alla fall hoppat, eller var tyckt om någon eller något, så kan man säga. Alla vet hur skönt det känns när man har nått ett mål, när man är, ja, jag lyckades, fan, det är så himla häftigt, någon gång så här. Det är samma hormon som utsöndras då, utsöndras när jag skriver ner vad jag är tacksam för. Alltså, en genväg istället för att springa ut på en fotbollsplan och göra mål, eller istället för att liksom skriva en bok, så skriv ner det du är tacksam för. För det är samma känsla. Så det är viktigt att veta. Och då skulle jag säga så här, det här jag gör nu, för jag har bytt lite granna med tanke på att världen ser lite annorlunda ut idag än vad den gjorde för ett par år sedan, så var det viktigt för mig att följa med här. Och då gör jag så här varje dag nu, och har gjort sedan ett, vad är det nu då, 10 månader. Ja, 10 månader ungefär. Varje dag så skriver jag på morgonen när jag sätter mig vid min arbetsplats, eftersom jag inte är ute och reser längre utan jag jobbar hemifrån. Så skriver jag ner det ska jag fokusera på. Vad ska jag fokusera på idag? Det är väldigt enkelt. Ska jag fokusera på mitt arbete? Ska jag fokusera på att skratta? Ska jag fokusera på min mamma? Ska jag fokusera på min fru? Ska jag fokusera på utmaning? En sak. Nummer 2, sen skriver du ner det här. 3 saker du är tacksam för nu på morgonen. Våra hjärnor är, precis som du har tagit upp med några gäster, de är ju mest briljanta på morgonen. Så börja för inte morgonen med att reagera på vad andra gör i sociala medier, utan börja med att agera själv. Så välj vad du ska fokusera på, och sen så skriver du ner de sakerna du är tacksam för. Och då är det det här, i morse, så kan vi ta ett exempel. I morse så skrev jag ner, jag är tacksam för att jag ska få göra ett jobb idag. Jag hade en föreläsning på morgonen. Jag är tacksam för att min pappa har fått första sprutan. Och jag är tacksam för att jag ska få prata med min syrra imorgon. Jag och min syster har telefonmöten varje lördag, och då pratar vi med varandra i 1,5 timme ungefär. Det tycker jag väldigt mycket om. Så, då är det så här, jag ska fokusera på en sak och vad jag är tacksam för. Och nu kommer vi till den sista som har varit viktigast för mig. Idag släpper jag. Och det är där jag måste träna. Idag släpper jag oron. Idag släpper jag rädslan. Idag släpper jag ältandet. Idag ska jag släppa, som för min del har varit det, idag ska jag släppa oron för mina döttrar. Idag ska jag släppa oron för pappa innan han fick sin första spruta. Du måste bestämma dig, för att det kommer inte försvinna så här bara puff, jag vaknade idag och kände att nu har jag inga problem alls. Du måste fatta ett beslut. Och det går. Gör det enkelt. Välj vad du ska fokusera på, skriv ner det du är tacksam för, och sen välj en sak som du ska släppa idag, som inte känns så där jättehärlig att hänga fast vid. Du kan ta upp det imorgon igen.
Jättebra, den där ska jag också börja göra.
Testa.
Älskar den taken. Mm. Och om det är så att man vill ha ännu mer av dig, så har ju du också en kurs i Framgångsakademin. Och vi kan dra bara lite kort för alla de som lyssnar nu. Vad är det man får om man går den?
Ja, alltså man får sjukt mycket skulle jag säga. Kapitlen handlar, de är indelade i 16 avsnitt. Och det fina med det här är ju att man kan gå tillbaka och att man kan lyssna lite grann extra, man kan repetera saker. Det finns en jättemastig liksom övningsbok där man får...
Ja, men alltså workbooken.
Ja,
wow, jag satt och läste den i morse.
Gjorde du?
Den är ju, ja, alltså den är så bra.
Vad bra.
Den är ju typ så här på, den är nog på... Jag tror den är typ 30 sidor eller något sånt där.
Ja, det är mycket.
Den är mäktig.
Man ska skatta sin självkänsla.
Det är så mycket bra uppgifter och utmaningar i den där.
Ja.
Jag får en helt fantastisk.
där får man ju lära sig hur man får klart för sig sina, drivkrafter. Man får också väldigt mycket lästips. Man får lära sig hur man tränar upp den positiva muskeln som hjärnan har. Man får hitta sina styrkor. Det är jättemycket i alla fall. Men i den här kursen så är det då, gud, du brukar säga, du säger så här, tänk om man vill ha mer av Kristina. Om man inte vill ha det, ja, då ska man inte gå den här kursen. Men alltså, den ger alla pusselbitar som du behöver för ett hållbart, för att kunna klara av motgångar, för att må bättre, för att kunna vakna upp på morgonen och känna bara, fy fan, jag är faktiskt helt okej. Det handlar väldigt mycket om mig själv. Det handlar om hur vi hanterar kris. Det handlar om vad jag har för attityd. Det handlar om balans. Det handlar om hur jag kommunicerar med mig själv och andra. Det handlar om hur jag löser problem. Och vet du vad? Ett avsnitt där jag fick väldigt bra återkoppling ifrån någon. Hur är det egentligen med att välja och välja bort vänner? För det är en viktig del i den nätverken som, de nätverken som vi har, eller de relationerna vi har. Så upplever jag att det är många som håller fast vid relationer som inte är bra. Jättemånga. Och när ska man välja bort vänner? Och varför är det så viktigt att välja rätt vänner?
Det är så intressant.
Det är jätteintressant, för du vet det, att du rör dig i riktningen som dina fem närmaste vänner rör sig. Så då måste du veta lite vilken riktning vill jag, och då hänger allt det här ihop, är du med? Så därför så är det, ja, den är komplett skulle jag säga. Och det är tack vare dig, och det är tack vare din bror Adam. Och det är tack vare Ida och har jobbat jättehårt. Och sen alla andra som har varit med och gjort den här kursen. Så det är inte bara jag, utan det är ett litet crew som vi säger.
Verkligen. Mm. Ja, och den finns ju på Framgångsakademin. Så gå in där och gå din kurs. Verkligen någonting som förändrar.
Mm. Bra.
Så otroligt bra, och vi är så tacksamma för det.
Jag med.
Och det har varit en stor ära att ha dig med. Vilket härligt samtal det blev.
Jätteroligt, verkligen. Och så roligt att vi kunde mötas fastän vi sitter så här.
Ja, men jag tycker att det har varit skitkul. Mm. Man behöver det här, det känns bara kul också att bara sitta och prata lite grann. Mm. I sådana här tider som är nu också.
Exakt.
Och gå in lite grann på djupet, reflektera. Mm. Det är sånt som är så otroligt viktigt också.
Det där är också, om man nu skulle avsluta med någonting som är viktigt, att vi förstår vad som är viktigt i när vi har en, när vi sitter i en sån här situation som vi gör just nu, så är det, det här var en studie som kom bara för några veckor sedan, att nu om någon gång så är det jätteviktigt att, det låter jätte, att connecta. Alltså nu om någon gång så är det jätteviktigt att ringa till sina vänner. Att ringa, inte zooma, inte facetima, utan du ringer. För att då får du mer fokus på själva samtalet. Ring vänner, ring en gammal släkting. Vi behöver prata, vi behöver mötas. Jag tror att samhället som vi kommer ut till sen kommer att handla väldigt mycket om möten. Och det är faktiskt det är någonting som jag har börjat göra själv. Jag går igenom min telefonbok och gud, henne har jag inte ringt på jättelänge. Och det blir rätt spännande, det tycker jag att man kan göra.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
Absolut.
Man kanske vill boka dig som föreläsare exempelvis?
Man kan gå in på min hemsida, kristinastielli.se. Det är nästan det lättaste. Eller så kan man gå upp på Instagram, finns jag. Eller man kan mejla kristina@stielli.se. Det finns många sätt att göra det på. Men vi kan ju mötas. Alltså det är det som är bra nog. Vi kan mötas på så många ställen. Så bara, hör av dig.
Mm. Jag lägger också med det i poddbeskrivning här. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig,
tack,
eller följa dig.
Ja.
Du, stort, stort tack Kristina för att du var med. En stor, stor ära att ha dig med.
det var en stor ära för mig att få vara med, alltid. Jag är så, det var något av det roligaste jag fick göra när jag åkte bil där med dig och det var sommar, kommer du ihåg det? När vi möttes första gången i det där avsnittet. Det var på den tiden man fick umgås med andra människor på nära håll.
Så var det. Stort, stort tack att du kom hit, Kristina Stjelli.
Fram Gangs Body with Alexander Prelleros.
Och nu är det också bara någon dag kvar. Det kommer igång imorgon, imorgon måndag. Kommer igång med framgångsdagarna. Så att har du inte anmält det, gå in direkt på framgångsakademin.se och anmäl dig till det här eventet som är det största för personlig utveckling i Sverige. Det är, jag tror att det är nu över 20 000 anmälda. Det är helt fantastiskt. Det är ju Fredrik Reinfeldt, Kristin Kaspersen, Joe Labero, Ashpo Nori, Konrad Bergström, Kjell Enhager och jättemånga andra. Så in och anmäl dig på framgångsakademin.se. Stort, stort tack att du lyssnade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.